Hej på våra lyssnare och hjärtligt välkommen till den 20 januari 2020. Återigen har jag med mig Ole Dammegård och Lennart Mattikainen. Hjärtligt välkomna.
Hej, hej.
Tusen tack.
Det är så att det är drag under galoscherna. Det händer mycket just nu och folk verkar börja röra på fötterna.
Ja, det är underbart.
Det är en positiv känsla 2020.
Jep. Vet du vad? På engelska säger man ju 2020 edition. Att man ser helt klart och det är perfekt. Och det är verkligen, jag känner dimman har börjat lätta så pass att så många börjar kunna se klart här nu. Så att, jep.
Det är gott, like. Det är gott. Vi ska prata en hel del då om yttrandefrihet och händelser som kan vara av särskilt intresse för alla lyssnarna. Lamotte är på tapeten igen. Tommy Robinson och Kent Ekeroth via sin kanal Samnytt. Det var därför jag helst skulle vilja prata med er så fort som möjligt. Därför att det här med yttrandefrihet är en väldigt viktig bit. Oavsett om det är England eller om det är Sverige. Eller om det är Tyskland eller om det är Spanien. Mm. Hur är det med yttrandefrihet i Spanien, Olle?
Jag har faktiskt ingen aning. För att jag bor i en liten såpbubbla här. Mm. Och håller mig själv uppe på ett litet berg. Och väldigt få människor vet vem jag är. Så att jag har ingen aning. Plus att jag följer inte spansk media. Alltså. Okay. Det är exakt samma media som man ser i så många andra länder. Det är exakt samma program. Det är samma blaha blaha. Det är samma. Jag såg nu nya presidenterna i Spanien. Du vet, Alfa han är, och sen bakom dem så står det Agenda 2030. Så att det är ju utstakat och bara hej. Och
det är inte mycket att se, eller hur?
Nej, så därför jag spenderar inte 5 minuter på det, utan jag bara fokuserar på allt vad jag kan göra för det bättre.
Men får jag fråga dig, Ola, finns det alternativmedia liksom i Sverige med alla plattformars alternativmedia? Finns det i Spanien?
Så vitt jag vet, jag har blivit intervjuad av en 2-3 stycken, men jag tror bara det är 2-3 stycken, men det är som sagt, jag är fel person att fråga. Men så vitt jag vet är det inte många alltså. Mm. Men vad jag har gjort är att jag har en del av de videorna som jag har gjort har jag fått dubbade till spanska, för att spanjorna är inte bra på att läsa textade grejer. Så jag har haft fantastiska människor kring mig som har erbjudit att hjälpa till, och så har de dubbat till spanska för att just den här informationen ska komma ut. För det är otroligt mycket på engelska men inte mycket på spanska. Mm-hmm.
Tittar vi nu på det här med yttrandefrihet worldwide, då framförallt i västvärlden och kanske framförallt här i Europa då, och särskilt då i Sverige, så är det ju ett väldigt chatter just nu om det här som Ekeroth gjorde i England och där han då intervjuade den mest förföljda medborgarjournalisten Tommy Robinson. Och sen när de löpte det på Facebook, då blev det tvärstopp i vanlig ordning. Mm. Och det här är ju ingenting som är ovanligt, men det är ju störande när man går in och blockerar det här och hanterar yttrandefriheten på det sättet utifrån det forumet och den plattformen. Mm. Samtidigt så har jag läst idag om näthatsgranskaren erbjuder Joakim Lamotte en förlikning. Står det på ett forum. Åberg till Lamotte, betala 100 000 kronor så stämmer jag inte alla pensionärer som delat ditt inlägg. Det är publicerat idag 20 januari 17.03 på Fria Tider, såg jag det.
Det låter som ett kidnappningsdrama alla utpressning.
Kan någon väcka mig här, för att jag menar, pratar vi om Sverige?
Ja.
Alltså för jag är jag blir helt chockad ibland när jag hör de här sakerna. Det där är inte det landet som jag flyttade ifrån för 20 år sedan.
Det här är ganska intressant på ett sätt, för här kaxar man upp sig ordentligt då ifrån den här killen som heter Thomas Åberg. Jag ska läsa citerat ur Fria Tiders artikel som är publicerad idag. Jag kommer inte gå med på någon förlikning eftersom jag inte har gjort något fel, skriver Joakim Lamotte till höger i en kommentar till Thomas Åbergs ultimatum. Och ultimatumet var då, Betala 100 000 kronor så stämmer jag inte alla pensionärer som delat ditt inlägg. Det här är ju ruggigt alltså.
Ja, det är det. Det här skulle jag vara Joakim Lamotte, jag skulle ju göra en polisanmälan direkt för utpressning. För det är ju det handlar om. Man ställer ett ekonomiskt krav på någon. Om inte du så kommer jag att.
Precis. Det ligger ju i sakens natur att man upplever det på det sättet.
Men sen skulle jag vilja fråga här också. Vad är näthat? Alltså, för jag är ju en som blir nedstängd hela tiden för hatretorik som det heter. Så jag om någon borde ju veta vad det är. Men så vitt jag vet har jag aldrig sagt ett hatiskt ord någon gång i mitt liv. Nästan, åtminstone inte online. Så det är väldigt intressant. Vad är näthatsgranskning? Vad är det de granskar egentligen skulle jag vilja fråga.
Finns det
Ja,
någon
men...
laglig definition på det här, Lennart?
Nej, utan det här är ju lösa boliner och jag menar Thomas Åberg har ju blivit ganska granskad själv och sen har han ju stämt alla för kränkning som har grävt i hans garderob. Han är ju en kapten klänning utav det, Guds nåde. För detta polis, han har ju själv varit åtalad för diverse brott och hållit sig undan så att preskriptionstiden rann ut. Det här har ju Kjell Berlin bland annat hållit på och forskat på och blivit ansatt som 17 och anmäld av. Så han slår ju vilt va. Vi har ju det här kapten klänningssyndromet. De som har mest spöken i garderoben leker goda utåt och riktar sökljuset på andra. Och agendan är ju inte hatretorik man jagar utan man jagar ju alltså meningsmotståndare till den här sjuka mörka agendan som drivs av globalister och annat pack. Det är ju det som är så hiskligt.
Tack, jag måste instämma. Det var ett fantastiskt fint ord i sammanhanget.
Ja, nej, men jag är bara så trött på att människor fortfarande är rädda och istället för att titta med klar blick att alltså, jag jämför Sverige med ett företag. Ett bra ledarskap ger ett bra resultat. Vi har det sämsta resultatet i Västeuropa och snart i hela världen vad det gäller otrygghet i Sverige. Och man fortfarande kan då mota kritiker av den dåligt satta politiken med näthatsgranskan till exempel. Alltså man har ju nyttiga idioter som verkar i de här mörka agendorna för att tysta meningsmotståndare som man kan bedriva den här söndra och härska taktiken som man kör.
Och
Men grabbar, får jag bara fråga?
det är den
Sorry.
upplevda sanningen som man vill förhindra komma fram via de alternativa så kallade medierna.
Ja, man kommer försöka förbjuda alternativmedia till slut.
Ja, varsågod Olle, förlåt jag avbröt dig där.
Tappade jag tråden.
Nej då, välkommen du.
Men alltså jag har hört också, folk har sagt till mig att det är journalister eller vad man ska kalla dem från Expo som nu är tillsatta för att utbilda politiker i att uttala sig om invandring.
Yes,
Stämmer det?
det stämmer.
Men alltså väck mig, slå mig i huvudet med en klubba. Jag vet inte vad jag ska säga.
Ja.
Finns inte yttrandefriheten eller
Åsiktsfriheten.
i åsiktsfrihet inskriven i grundlagen?
Jo.
Jo, absolut. Men det är bara det att kunskap är makt. Folk läser inte på. Alla är kunskapslösa även inom, så att säga, inom den här alltså, vänsterklicken som håller på. Alltså, de står ju på demonstrationer 15-åringar med hammaren och skäran. Och vet inte att det är Sovjetunionens gamla diktatursymbol. Alltså, man är totalt kunskapslös och så är man hjärntvättad av några som har bestämt. Och oftast är det, jag har ju pratat med många av de här tjejerna framför allt som är 15-16 år. De är uppväxta i överklasshem med PK-föräldrar, har aldrig varit utsatta för någonting jobbigt och är otroligt, alltså låg självkänsla, vilket gör att de är lättfångade av de här styrmekanismerna som gör att ja, men ställ det där, då är ni en flock, slipper du känna dig ensam, här har du en symbol och det där är rasister. Alltså jag höll ju på som folkets demonstration med Johan Widén. Alltså det var helt förskräckligt när jag kom in där och såg att det var ingen hemma. Alltså folk stod och skrek, inga rasister på våra gator och ingen pratade om invandring bland talarna. Man pratade om dålig politik och otrygghet och det ena med det andra. Men man är programmerad att stå så här. Och det är det som är så fruktansvärt. Man utnyttjar ju unga människor också med låg självkänsla till att göra de här sakerna.
Vem ligger bakom det här, tror du?
Nej, men det har ju hela globalister, alltså George Soros ligger ju i täten, och jag menar, man har ju anlitar de här, och man gör ju som skolor, man har Södertörn, man försöker hjärntvätta polisen, ska gå i Pride-parad, och militären ska gärna vara Pride-klädd när de möter sina fiender. Alltså man förvrider det här till någonting sjukt, vilket jag tycker är ganska lustigt, för att det gör ju att folk får ju upp ögonen, för att ju mer hotad makten känner sig, desto mer förvriden blir ju deras insatser, och då gör de ju bort sig till slut, säger jag.
Det är det som man ser förmodligen i år kommer att eskalera på allvar, för att man har ju gjort bort sig ganska duktigt under 2019.
Ja.
Men det här är ju Monty Python alltså.
Ja, det är det.
Nu har vi ju ett faktum, det här går att tjäna pengar på. Mm. Det är det herr Åberg håller på med.
Ja, absolut.
Och han är alltså skattefinansierad om jag minns rätt.
Ja, och sen känns det ett privata korståg där han privat stämmer människor som lyfter hans smutsiga byk. Då känner han sig kränkt, och sen så kräver han 15 000, sen 15 000 till hans advokat, och han ger sig på värnlösa människor. Jag vet att jag och Nina Drakfors har funnits med på hans lista. Folk har velat stämma för att jag har delat hans historik. Men han har inte kommit ännu, och jag hoppas han kommer, för jag tänker köra över han i 190 och livesända alltihopa, för alltså, då är det fullt krig. Alltså, han ska inte komma undan om man skulle ge sig på mig.
Kan man kalla det här för en terrorverksamhet som man bedriver med girighetens lampa lysande?
Ja, absolut.
Ja. Det här är ju ett hot emot yttrandefriheten. Jag menar, du måste få yttra vad du vill och alla andra till lika med, och tycker man inte om den här Thomas Åberg som då är näthandsgranskaren, så måste man väl ha rätt att börja titta efter lik i garderoberna och avslöja det.
Ja, det är bara att gå in på Flashback och slå Thomas Åberg, så hittar folk och har lagt ut polisanmälningarna och alla åtal mot honom och allting, och det vägrar han ta i själv. Om någon lyfter det, då anmäler han dem för kränkning, medan han själv då kan känna sig kränkt för att någon kritiserar en vidrig migrationspolitik, alltså misslyckad havererad sådan, då är det hat. Men att han själv har gjort fruktansvärda saker, vilket jag tycker, för det är djurplågeri han har hållit på med, då minsann, om man lyfter det, då känner han sig kränkt. Han vill ju vara ren och fin.
Nu kommer vi till den avgörande frågan. Finns då ordet hat per definition definierat i lagstiftningen?
Nej. Alltså, jag tycker bara det var intressant att du frågar, för jag sitter här och bara, vad pratar de om? Det här hatet, vad betyder det i deras munnar?
Precis, och det är därför jag säger det. Det är ju viktigt att om nu hat ska vara ett sånt centralt begrepp i sådana här sammanhang och utlösa sådana här faktorer som vi har i samhället, då måste det ju finnas definierat i svensk lagstiftning för att man överhuvudtaget ska kunna veta vad det är.
Ja, men hatretorik och rasistkort, det är två stycken alltså autosvar som man har liksom byggt in, för det har man fattat funkar. Telia för 3-4 år sedan gick ut med någon paroll där de skulle liksom stå för näthat, och då hade de hashtag hata hatare. Då tog jag kontakt med Telia och sa, varför är ert hat? Ni är uppmanade till hat mot hatare, alltså häll bensin på elden, förstår, alltså, och de hade inte ens tänkt på det. Det är så här liksom, när man liksom lyfter, vad är det ni menar? Då är de helt svarslösa, för då inser de, när man målar in dem i hörnen med frågor, att de har skit i det blå skåpet. Så de var ju tvungna att ta ner den där sloganen, för att det var någon som tyckte den var bra och alla bara köpte den utan att tänka. Det är helt galet.
De tänkte väl så här, ju mer sådana här som drar igång, desto mer trafik på vårt trafiknät och desto mer pengar in.
Ja, precis.
Jo, enda intresse de hade i frågan, antar jag väl.
Ja, nej, men du har ju samma det här som Petri Guldgalan, den här artisten i Arre som fick någon pris, som ställer sig på scen här igår och säger fuck Jimmy, och Jimmy han bara nej tack. Alltså han vill inte bli påsatt av den här människan. Alltså,
och den som också visar rumpan i televisionen.
Ja. Alltså de är helt vilda. Jag uppmanar folk att gömma flyktingar. Fuck Jimmy. Och det blir bara så här, men har du gömt en flykting själv? Ska vi ta hem några afghaner till dig? Nej, det får ju inte hända. Samhällsnytt gjorde ett reportage där de liksom frågade folk om de vill ha flykting. Ja, men här har vi en. Och då är plötsligt fick de allt att göra. Så att det är så avslöjande det där, va?
Men grejen är att jag har smugglat iranier ut från Iran. Jag har haft iranska familjer, flyktingar gömda i min lägenhet i Sverige. Jag har hjälpt till med alla möjliga grejer. Men hur går det ihop sig då med att jag är en anhörig? Alltså jag blir helt förvirrad. Vet du vad? Jag vill bara säga att jag kollade på Wikipedia här. Det ska ju vara den som alla hänvisar till. Betydelsen av hat. Då står det hat. En passion vars grund är en olustkänsla vid föreställningen om hatets föremål och som yttrat sig i ett permanent begär att skada detta.
Jag blev inte klokare av
Kärlek.
det. Det kan de
Och det
inte.
närmaste frände inom själslivet är vrede. Nej, men vad betyder allt det här? Det är ju ingen substans i den här beskrivningen överhuvudtaget, tycker jag.
Precis. Det blev man inte klokare på. När
Nej,
du nämner
verkligen
det
inte.
här som hände i TV, Lennart, så undrar om det är dags att TV, när de har sådana här galor och sådana här framträdande som de visar publikt då i sändning till svenska folket, att de kanske börjar ta drogtester på de där som är med då innan de kör igång.
Ja, för att det här är inte första gången, utan det var ju någon annan Lollipop-grupp som stod förra året, var det, med så här fuck SD-tröjor på sig på scen. Och sen leker ju SVT och alla att de tar avstånd från det här, men man har ingen kontroll under händelsen. Alltså, man borde ha lärt sig.
Tycker jag.
Man borde ha instruerat människor som kommer dit att här kör vi ingen politisk propaganda, men det har ju blivit att SVT supportar det här. Aktivt eller passivt, det spelar ingen roll.
Ja, och det där beteendet verkar ju vara nästan som det är individer som går på någonting.
Ja, absolut.
Därför att det där stämde inte att visa rumpan på det där viset. Visserligen så minns jag ju en bild sen gammalt tillbaka när man var lillgrabb, när Per Oscarsson började klä av sig kläderna i hyllans
Det är
hörna.
hyllans hörna.
Ja.
Men han verkar ju ganska sansad och pedagogisk.
Ja, eller hur?
Men på sin tid så var ju det en stor chock i TV.
Ja, gud ja.
Det skrevs ju hur mycket som helst om det där sen. Om vi går över vi hoppar över till England i förhållande till Sverige då. Och där ser vi ju den här delen som den här Kent Ekeroth gjorde i intervju med den här mannen. Vad hette han nu igen då?
Tommy Robinson.
Tobin Robinson. Han är ju mer eller mindre världskänd idag utifrån allt han har gått ut med sen tidigare, men avstängd då på de här olika sociala medierna. Han fick förresten den 18 någon form av pris i Danmark.
Ja, det var väl Yttrandefrihetsföreningen i Danmark som delade ut pris till honom.
Ja.
Kan jag bara få säga en liten, alltså jag sätter ett jättefrågetecken runt Tommy, alltså när du börjar studera hans bakgrund. För det är hela tiden inom de här områdena så måste man bli medveten om vad som kallas kontrollerad opposition, alltså hur det funkar, hur man liksom går in där och börjar ta över hela den organisationen som är mot det som den här agendan de försöker pusha på oss, så att de kontrollerar den sidan också. Och det är många grejer runt den här Tommy som jag känner var wow. Det gäller att vara lite försiktigt innan vi hoppar på och få honom som en hjälte för det fria talet. Det är åtminstone min helt personliga åsikt.
Här handlar det väl om att alla måste få säga och tycka vad de vill.
Ja, vi har yttrandefrihet,
Det
eller hur?
är precis dit jag vill komma, för att jag visste att du skulle komma med det här, Olle, för du har ju nämnt det tidigare vid tillfälle, och jag tycker det är bra att du tar upp det här, för att här har vi ju ett typexempel nu på att människor har olika uppfattningar om individer utifrån vad vi känner till om dem sedan förut. Danskarna här har ju delat ut det här yttrandefrihetspriset till honom då. Det gjorde de i lördags, om det är rätt information jag ser framför mig här.
Ja då.
Här måste vi ju se då att även om Tommy nu kanske inte faller i god jord i alla läger, vilket jag förutsätter att han inte gör, så har han ju också yttrandefrihet.
Helt säkert.
Och det är grejen.
Men
Och det jag såg och tog fasta på i reportaget när han och Kent gick omkring och Tommy berättade sin bakgrund utifrån sin del av delge då och vad som hade hänt genom tiderna där borta, så blev man ju mörkrädd. För utvecklingen hade ju exploderat där på ganska kort tid egentligen. Och
Ja.
här ser man då återigen, varför ska inte sanningen få komma fram? Det vill säga, Tommy Robinsons sanning om det här. Han har ju suttit i fängelse ett antal gånger. Det har ju varit ett jävla liv i media över hela världen om just Tommy Robinson då. Den andra killen, Kent Eklund, som gjorde den här filmen och intervjun, han har ju också varit i media och blivit kölhalad för att han var ju, han satt ju i riksdagen som sverigedemokrat, va? Och var ute i någon järnrörsskandal och en det ena en det andra. Vad han har gjort eller inte gjort har jag ingen aning om, men jag vet bara att det där har gått i media i alla fall. Jag känner inte killen i fråga, jag känner inte Robinson heller. Men vi pratar om yttrandefrihet. Vi pratar om integritet, vi pratar om ett samhälle som håller på att balla ur. Oavsett om det är Sverige eller om det är England. För bort i England har de enorma problem.
Om vi tittar
Ja,
på
det.
England, bortom Tommy Robinson, så ändå det som har ju varit enorma pedofilskandaler med ja, utifrån kommande män. Och jag såg bara att antalet knivattacker i London var 90 stycken förra året. Alltså där folk antingen blev skadade eller dog.
I London.
Alltså i London bara.
Ja.
Så att du har ju också, är det Nottingham som är och Luton, alltså där du har nästan övervägande då muslimska människor, alltså man bygger nästan kalifat i de här städerna. Så att det händer ju en massa saker i England och jag menar, det är därför Brexit blev en stor anledning till att man ville ha stopp på inflödet och sen får vi se vad man gör efteråt. Men det finns ju saker som händer. Men det är ju precis som, jag känner ju inte Tommy Robinson, jag har aldrig träffat honom liksom. Och du Ole har ju en massa information som jag är nyfiken på så här, för det kanske förändrar min bild av Tommy Robinson. Och det är jag jättenyfiken att höra. Vad är det som eller har hört eller har forskat på som. Och det är ju allt det här, alltså lägga upp alla korten på borden som gör så att man får en helhetsbild tycker jag är så viktigt.
Ja, jag håller fullständigt med. Och det var speciellt innan den så kallade beheading i Woolwich, där han agerade i nyckelposition vad gällde hela den operationen. Det var då som jag fick upp ögonen för honom första gången, där han aktivt ingick i den här psyopen. Och därför så blev jag så här, wow, när han helt plötsligt höjdes till skyarna, när han vände från att vara skinhead och helt till en helt, fick en helt annan roll. Och det var där jag kände, nu får, det är möjligt, givetvis är det möjligt att folk kan tvärvända, men när det är en sån extrem tvärvändning, och sen när mainstream media som annars alltid bara lyfter fram nyckelpersoner som oftast är del av den större agendan, som lyfts fram, där vanliga researchers runt hela världen nästan aldrig får en syl i vädret utan måste hålla sig på alternativ media. Då blir jag får varningssignaler i alla fall som gör att jag tar ett steg bakåt och säger ett ögonblick innan jag köper det här rakt av så vill jag gärna gräva vidare.
Du nämnde ordet kontrollerad opposition där.
Ja, det är väldigt viktigt i de här operationerna. För
Berätta,
det är
vad
så bra.
betyder
Om
det så att
de kan,
lyssnarna förstår?
förlåt.
Berätta så lyssnarna förstår vad kontrollerad opposition
Okej.
är.
Okej, så om du har en stor maktfaktor som försöker ta över någonstans, vad det än är. Om du gör det och då får problem med opposition i form av demonstrationer eller gerilla eller vad det än är för operation. Hela grejen är att om du kan styra den oppositionen, då är du en helt, för att oppositionen kommer att uppstå när du pushar på med din agenda. Men om du då kan styra nyckelpositioner i den oppositionen och kontrollera den, det är det som kallas controlled opposition, då är du på ett helt annat plan vad gäller den större planen, för då kan du styra den uppmärksamheten och hur den riktar sig mot var och så vidare. På ett helt annat sätt. Och jag har haft folk väldigt nära mig som jag trodde hundra att jag kunde lita på, som har varit gäst här i mitt hem och sen har det visat sig att herregud, alltså herregud, där de har haft en helt annan agenda under eller bakom ridån här. Så därför har jag blivit väldigt känslig för att bara hoppa på och säga yes, så här är det och den personen kan man lita på. Så det är bara att köra så det ryker.
Man planterar in en spion i nätverket som manipulerar resterande del av gänget.
Ja, det är standard. Det, alltså, om du har en organisation eller någon grupp som börjar få makt, där de verkligen börjar göra en skillnad, då infiltreras den gruppen. Ofta så infiltrerar man med mer än en person. En av agendorna är att vad man gör är att man tar en eller två, ibland tre personer som något år innan det här händer söker upp och blir väldigt viktiga medlemmar av den här organisationen. De är väldigt hjälpsamma, väldigt duktiga. De kommer in och tar över nyckelpositioner. Och sen, om det behövs någon gång, så kommer en av dem att avslöja den andra som amatör, vilket gör att det blir en jätteskandal, och då den som ses som en förrädare kastas ut, du vet, och skam mot honom, och samtidigt han som avslöjar den blir sen hyllad som en hjälte och alla applåderar, fantastiskt, det är helt otroligt, och boom, så har du den personen som en ikon, men han är fortfarande 100% infiltratör. Det finns olika sätt att göra det här, men just det här att kontrollera oppositionen är väldigt, väldigt viktigt för de här mörka krafterna.
Om vi släpper den där sidan utav världen, England, en liten stund, och så hoppar vi tillbaka till Sverige och så tittar vi på vad som hände i lördags. Då hade ju yttrandefrihetsombudsmannen en dag bort i Stockholm, och där säger man så här i en rubrik på Exakt 24: Yttrandefrihetsombudsmannen gav oppositionella debattörer en röst. Det där, Lennart, tror jag att du känner till sen förut, va?
Ja, jag har inte riktigt koll på det som hände i lördags, för jag var fullt upptagen med annan verksamhet så där. Så du får gärna utveckla, för jag tror jag har missat den pucken lite.
Ja, det som hände där är att man hade ju ett par timmar där i någon samlingslokal där det var en 60 pers. Och framförallt den här mannen som du pratade om förut inledningsvis, hette Börje, va? Nej, Kjell Berlin hette han.
Just det.
Han var där och pratade och delgav sin resa, sina insikter. Och så hon, den där kvinnan som vi pratade om förra gången, hon som var någon lärare på universitet här i Sverige och blev haffad på flygplatsen, kommer du ihåg vad hon heter?
Ja, just det.
Det är
Tatjana någonting.
Biljana, va?
Biljana var det, va?
Just det, Biljana heter hon, vi ska se här. Och sen var den här andra flickan där, Åsa Westberg.
Ja, hon råkade riktigt illa ut.
Ja, Biljana Martinovski står det här. Jag såg lite grann utav det, delar utav det, för jag hann inte se alltihop, och det var ganska intressant, för att här är vi återigen inne på yttrandefriheten och där man får komma fram och träda fram inför publik och berätta om vad man har varit med om och varför man tycker det här med yttrandefrihet är bra, och att man då från Yttrandefrihetsombudsmannen fixar ett sånt här event då, en sån här dag, just i sånt här sammanhang. Därför att det här är ju viktiga saker, att folk börjar sluta vara så förbannat rädd för att yttra sig. För det här går ju ut på att skapa rädsla via näthatsgranskaren, via makt- och myndighetsutövare, via polis, förundersökningsledare, åklagare och media som trycker på då. Det är ett
Men
skapat problem.
rätta mig om jag har fel. Yttrandefrihet, betyder inte det att vem som helst får säga mer eller mindre vad som helst?
Ja, och läser man på just grundlagen om yttrande och åsiktsfrihet så står det ju ganska klart precis att det är så.
Så vad är diskussionen?
Ja, vi kan gå
Hur
tillbaka.
har det ens kunnat bli en debatt?
Ja, men det är det här som är tjusningen med media.
Jag vet.
Du var inne och pratade på kontrollerad opposition här förut, Olle.
Ja.
Och tittar man på det här nu så har man ju skapat ett enormt psyop-övertag. Med att under tiden och över tid bygga upp det här hot och hat. Hot och hat. Och framförallt då när det gäller problemet med den överetableringen av invandrare som politikerna har sett till. Och det är ju inte invandrarnas fel, det är ju politikernas fel. Och ser vi bilden där som hände nere i Trollhättan då, där Lamotte var nere och gjorde reportage, så kan man inte annat begripa än att det fanns ett enormt hat ifrån de här invandrarna som existerade på det här torget gentemot Lamotte. Och det var ju inte bara ett hat, det var ju ett enormt hot mot hans liv, hälsa och framtida livskvalitet.
Ja, med polisen närvarande som var helt passiva.
Precis. Om inte polisen alls hade varit där, vad hade hänt med den svenska journalisten Lamotto? Men här blev det några legala aktioner gentemot det här busgänget i Trollhättan, i det här specifika området. Eller gick de fria?
De gick fria och dessutom så var det en av kommunpolitikerna, hon gjorde en egen hånvideo mot Lamotte på torget någon tidig morgon. Ja, här är det lugnt och skönt, här finns ingen. Jag bara, ja, men ställ det där klockan 11 en lördagkväll istället och försök göra samma sak. Sen står det där typ 7 på morgon. Ja, då är naturligtvis torget, för de här gossarna ligger ju hemma och sover då. Och så går hon runt och då skryter med att det är så lugnt på den här kronogården. Alltså och hånar Lamotte och gjorde någon sån här riktig spelevinkel, vilket hon fick hellfire för efteråt naturligtvis. Men det är ju så här man är liksom. Hon hade ju aldrig själv stått där bredvid Lamotte, för då satt väl hon och tittade på någon talangtävling på TV. Men man utsätter sig själv inte, och händer det inte mig så händer det inte alls, är väldigt mycket deras replik.
Jag ringde upp den där kommunen, Trollhättan kommun, och frågade efter den här kvinnan som hade gjort den där grejen. Om det var dagen efter på morgonen eller någon dag senare. Men det var kolugnt. Men hon fanns inte på jobbet. Hon var borta minst en vecka den dagen jag ringde. Vi ska komma tillbaka till det här igen nu med hemskheterna som poliser och åklagare kan sätta igång i samband med sådana här modeller som näthatsgranskaren och media då. Får vi säga statsmakten, eftersom de är statsfinansierade, både näthatsgranskaren och många av media. Åsa Westberg, hon råkar ju på en riktigt otäck historia. Du kommer ihåg ännu mer om det än vad jag kanske gör.
Ja, jag känner ju Åsa, så vi pratade en del om det där. Men hon stod ju och filmade själv när polisen höll på och bröt sig in i hennes lägenhet då. Och sen så bröt de sig in då. Men hon hann ju lägga ut de här filmerna medan de höll på. Så att, men de bröt sig in och sen så beslagtog de med datorn och grep henne. Och hon satt väl ändå något dygn anhållen. Och sen så blev hon ju åtalad. Och det var ju näthatsgranskaren som låg bakom, så nu blev hon ju skyldig att betala 25 000 då i skadestånd för sina kränkningar och hemskheter. Men hon har ju överklagat det här då, och jag tänker också att är hon tvungen att betala, så tack och lov så är vi ju väldigt många som kan göra typ ett Swish-upprop och supporta henne, för det har ju hänt förut att folk har råkat illa ut, men folk ställer verkligen upp och hjälper till och bidrar. För att vi måste ju stötta varandra i de här delarna tills vi har lyckats vinna över de här onda krafterna.
Det ruggiga är att det
men...
kommer ju skapas prejudikat om det blir så att de blir fälld.
Ja, absolut. Så länge det sitter en sån här galet styre, så klart det blir prejudikat. Men vi får väl kämpa för ett nytt styre som kan radera de här gamla prejudikaten.
Men det är som...
Man skulle nästan kunna tro att det du beskrev nu, det hon då var misstänkt för och polisen kommer dit och bryter sig in, att det var ett stort kap av narkotika på 8-20 kilo eller en vapengömma eller förberedelse till kidnappning eller någon som har blivit kidnappad utifrån förfaringssättet. Var det här verkligen korrekt?
Nej, men du vet, det var ju sex poliser eller något sånt där som tog sig in med låsmed och alltihop, och värnlös. Så har man träffat Åsa, så liksom en liten tjej. Alltså, om man tycker man behöver overkill, varför tar de inte och satsar på att gripa gängledarna nere i Rosengård istället?
Jag ska läsa innantill och citera. Det var poliser som påminde om baseballligan som härjade på 80-talet. De bröt sig in i min lägenhet, slog mig blodig och en vecka efter polismisshandeln hade jag fortfarande synliga märken efter hans handfängsel och slag. Slutcitat. Det här är ju
Men
ruggigt alltså. Ja,
är
men
det
det här
här
är ett,
Sverige?
ja, det är ett
Alltså,
hot emot
det
svenska
här är ju,
folket.
det är ju sådana här skräckhistorier man hörde under Stalin och Mao. Alltså för mig som inte bor i Sverige, jag skakar alltså.
Ja, men
Att
man har ju...
inte befolkningen bara står och skriker och bara, nu fan räcker det. Alltså det här är ju, det är ju terror alltså.
Ja, och jag menar, Åsa har ju fått vara med för Sveb-TV. Alltså, vi måste belysa det här, sprida kunskapen. det är enda sättet vi kan göra för att väcka människor. Men det, på tal om kontrollerad opposition, så är ju till och med vissa högerkrafter anklagat Sveb-TV för att vara kontrollerad opposition. Och då har vi apgarvat. Liksom, ibland kan konspirationsteorierna dra lite långt.
Fanns vit makt med även där?
Ja, precis va.
Nej, men som du säger, de som inte har sett det här kan gå in på svebtv.se tror jag.
Ja,
precis. Och leta rätt på den här Åsa Westerberg och titta på det avsnittet, för att, eller googla på henne, för att det här var en riktig, riktig rugghistoria. Hur snutarna bär sig åt som svin på den svenska.
Ja, ja, men det här är politrucker, och den tillsattes efter omorganisationen som jag i min tur ihop med poliskommissarie utredde åt SD 2017, gjorde vi 2 månader undersökning. Det var då de tillkom, de här trupperna, nya baseballligan, och då vände man polisen mot sin egen befolkning för att följa den här mörka agendan. Och Dan Eliasson var ju högst ansvarig för det här, och Reinfeldt innan också. Så att det är, man har sjösatt agender och vänt militär och polis mot sin egen befolkning för att hålla agendan.
Politrucker, politiskt tillsatta poliser som utför ett politiskt uppdrag.
Ja. Ondskans budbärare.
Ja, då är vi tillbaka till gamla Sovjet.
Japp.
Den här killen som heter Berlin, han råkar ju också illa ut.
Ja, han har ju forskat mer än någon annan på och gått ut om Thomas Åberg och hans bakgrund och alltihopa. Och det är klart att han åker i skiten, men han ger sig aldrig. Det är det som är fördelen. De här människorna reser sig upp fast de är knockade och fortsätter. Och vi måste vara uthålliga och hjälpa varandra om det blir kostnader eller någonting annat. Va? För att driva den här kampen är viktigare än någonsin, och aldrig, aldrig backa.
Här ställer journalisten på Exakt 24 en fråga. Han ska läsa upp. Vad skulle det kunna innebära om man inte får vidarebefordra informationen som redan är publicerad? Vilket samhälle skulle vi då ha? Så svarar den här Berlin då. Då har vi inget upplysningssamhälle längre. Då är vi tillbaka i gamla kommunistvärlden där vi blockerar sanningen. Och det är precis det här det handlar om. Han sätter ju verkligen fingret på det i en bra kort koncis förklaring. För det man vill från makthavarna är att se till att sanningen tystas. För det är ju inte invandrare som har sett det problemet, utan det är ju politikerna som har öppnat hjärtarna och släppt in dem här. Men det är ju inga som är här som bor hemma hos politikerna eller äter på deras plånbok, utan här är ju din globalistiska agenda. Det är du väldigt insatt i, Olle.
Men här gäller det att identifiera vad problemet är, och problemet är ju de, alltså makthavarna. Det är ju det där, det är alltihop det här är. De som, för det är sån massmissbruk och starta såna här grejer som du pratar om, och de här, och vem kan beordra polisen att göra såna grejer? Det är inte ofta jag blir skakad, men när ni berättar de här grejerna, det är ju, det låter som att det var under Pinochet-regimen alltså.
Och Morgan Johansson ser jag som en spelare. För han har själv, det vet jag, inifrån riksdagen, så är kallat Sveb-TV för statens fiende. Då vet man vem som också ligger och drycker de här trådarna som en politruck.
Vad vinner man på det som Morgan Johansson och Socialdemokraterna då? Vad är man ute efter egentligen när man håller på med sådana här saker?
Ja, men det här är väl ditt område, Olle. Söndra och härska i alla tider. Det man gör.
Och sen är det gäller att se på från ett högre nivå. Det här är långt ifrån bara Sverige. Utan man kan stirra sig blind på Sverige och Malmö och hela den här biten. Det här är en global agenda som utspelar sig just nu. Och det är bara det att just nu är Sverige under extrem attack. Men jag tror också det är en anledning till det, att Sverige har så fint rykte i resten av världen, så att man har använt, och plus att svensken i gemen är så lam vad gäller att reagera och stå upp, att man har använt Sverige som en testbana och köra alla möjliga olika agender, inklusive kontantlöst samhälle och chippade pass först och sen mer och mer mikrochip in. Alltså det är många olika agender som har testats i Sverige. Man pushar, ser när ska Svensson reagera. Okej, Det gick att genomföra här, inte någon sa någonting. Okej, okay, fine. Då använder vi det som en PR-grej i nästa land. Och så kommer nästa land och säger, men gud, om Sverige har accepterat det, då är det ju, måste det ju vara bra. Och sen går det bum, 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 bum. Jag hör ju det från, jag är i många olika länder och folk pratar om Sverige som det var någon sån här drömidyll. Och, men det är fantastiskt och Sverige så och så och så. Ja, det kanske var så, men det är verkligen inte det jag hör och ser nu. Mm. Så man pushar ju Sverige på ett sätt som är, jag vet inget land i världen just nu som är utsatt för ett sånt angrepp, alltså inifrån, angreppet är inifrån, och det här underbara vackra landet Sverige håller på att ruttna inifrån. Alltså hotet är inte utifrån, det är inifrån. De här, det är det som är så ruskigt alltså.
De här individerna det, utan personligt ansvar i politikerleden och i tjänstemanna och tjänstekvinnorledarna inom stat, region och kommun har ju en enorm makt.
Ja, fast det är bara lakejer. Alltså de följer bara order. Det är ju inte de som ligger bakom det här.
Ja, men om de inte följde order så fick de inte situationen som vi har.
Exakt, exakt. Mm.
Så de är ju följare, de är lakejer precis som du säger då.
Mm. Ja, och väldigt farliga. Väldigt, väldigt farliga. För de sitter, det är likadant med poliser och insatsstyrkor och militär och hela den här biten. De är väldigt, väldigt farliga alltså. Om de inte gör det de ska göra, det de är anställda för officiellt att göra. Mm. Gör de det, då är allting underbart. Men det är det vi ser, det är en helt annan agenda igång bakom kulissen.
Mm. Lennart, du släppte upp en video igår på din videokanal. Söndra härska, kommer det att lyckas?
Mm.
Berätta lite om innehållet, kan du titta själva sen.
Nej, men jag tog bara historiska perspektivet som Olle är väldigt bra på, men som jag också läste in mig på, just det här med begreppet söndra härska från romartiden och framåt. Och det är bara intressant att se just de här mönstren där det handlar om att slå sönder befolkningen så att det inte är en enhet, utan slå sönder den i små grupper, men ges olika fördelar till de här grupperna som gillar dig, alltså mer bidrag till den där gruppen och lite annat sådär, och så skapar man missämja för att man ser inom gruppen att man får olika rättigheter och skyldigheter, och då börjar man hata varandra istället. Och då har man ju anledning som kontrollsamhälle att säga att ja, men nu är det så oroligt, så nu måste vi kontrollera er ännu hårdare. Men det jag känner är fortfarande, som Ola också är inne på, att det håller på att vända ordentligt. Och jag tror att politikerna har inte riktigt fattat hur vaket folket är och hur stridslyssna vi är på den goda sidan, så att säga. Att då istället för att kunna införa de här kontrollinstrumenten och nästan få acceptans från folket för att de tror att det är bra, så ser man nu att man använder det just mot att man försöker censurera dissidenter och meningsmotståndare. Man använder det som ett vapen istället för ett verktyg numera. Vilket är ett tecken på att svensken har vaknat och att det är lite panik i leden här uppe. Och så gör man såna här sjuka grejer, och varje sån här sjuk grej lyfts ju upp nu väldigt, väldigt brett. Jag menar, SvebTV har 1,1 miljoner visningar i månaden. Det har vuxit extremt mycket, och jag vet också de andra plattformarna växer extremt mycket. Så att jag tror sammantaget har vi minst lika mycket visningar och tittare och läsare som mainstream media har. Och det visar bara att folk har vaknat. Och sen ser man i opinionen också nu liksom att ja, symboliskt är det att Sverigedemokraterna nu var första gången störst i SIFO-undersökningen också. Nu var de i Centio senast. Så att man märker att folk signalerar väldigt mycket, vilket skapar oro. Och sen de här, försöker man stävja de här liksom, motståndet genom mer kontroll och annat. Men jag bara känner att de kommer inte att lyckas. Alltså, jag tror verkligen inte det. Jag är helt säker på att de inte kommer att lyckas.
Det finns en deckarförfattarinna som heter Ramona Fransson.
Ja.
Hon har också delat inlägg på Facebook och du åker dit, är rubriken. Delat inlägg på Facebook och du åker dit i den artikeln inte på just nu. Och det handlar då om att hon har, precis som i det andra fallet då, Joakim Lamotte här då.
Mm.
Och där har vi också den här näthagsgranskaren Thomas Åberg involverad.
Mm.
Så han är väldigt explosivt engagerad på att plocka kändisars beslut. Då får han ju mycket uppmärksamhet.
Mm.
Joakim Lamotte, han har skrivit ett inlägg sedan 13 januari på Facebook. Ramona Fransson döms för förtal efter att delat granskande reportage på Facebook. Vi
Men
tänker oss
herregud.
att vi din kanal, Olle, som du öppnar i Sweden, Light of Sweden, om du delar ett reportage som Uppdrag granskning har gjort. Vi bara leker tanken.
Jag förstod inte riktigt frågan.
Jo, här har man ju delat ett reportage som Lamotte har gjort.
Ja.
Och det gjordes av Ramona Fransson. Och då döms hon för förtal efter att ha delat granskande reportage på Facebook. Ja, och om du nu skulle gå in och dela på Light on Sweden reportage från Uppdrag granskning på SVT på din nya Facebook-kanal och få en Thomas Åberg efter dig. Förstår du vad jag tänker?
Det är bara absurt alltihop.
Ja, men det är lika
alltså,
absurt att
jag skulle inte tveka en sekund på vad det än är så länge. Alltså jag följer mitt hjärta och jag är helt emot rasism. Vad gäller rasism, alltså när man dömer någon för hudfärg eller religion eller istället för hur den personen är som individ. Det är vad jag tycker är rasism. När någon blir dömd för sitt yttre som de inte kan påverka. Jag går ifrån hjärtat som jag upplever den personen. Vad de gör, deras sätt och om de är respektfulla mot andra, om de är kärleksfulla mot djur och så vidare. Det är vad jag utgår ifrån. Hur de lever sina liv. Det här andra är fullständigt bisarrt alltså. Så därför så jag filtrerar ju grejer som jag publicerar där jag publicerar utifrån, för jag vill inte vara del i att sprida mörk information om, även om det kan vara tunga grejer jag sprider, så är det inte med intentionen den här mörka, destruktiva energin, utan tvärtom att försöka belysa och lyfta. Så vad det än är, alltså jag tvekar inte en sekund, om jag känner i hjärtat att det här är sant, boom, då delar jag. Att det ens ska vara en tvekan
ja, det är
om,
vi skapar.
För repressalier och sånt, alltså jag tycker det är inte ofta jag sitter och skakar på huvudet, men efter det här samtalet så jag har väldigt svårt att förlika mig med tanken om att folk har dömts i Sverige för att ha delat Facebook-grejer.
Massor som har dömts,
ja,
ska du veta.
Men det är sanslöst.
Ja, men det är så. Vi ska släppa det nu, för annars blir vi bara ledsen i ögat. Jag skulle gå in.
Men jag skulle, om jag bara får säga, skulle tycka det var väldigt intressant att börja kartlägga vem satt i domstolen, vilka nämndemän, vem var domare. Jag lovar att man kommer snart att kunna se att det är väldigt klart, om det nu var en offentlig rättegång, jag vet inte om det är så. Det kommer att vara ett tydligt mönster av folk som är lojala eller köpta av de här andra. Och de tjänstemännen har garanterat många andra fall när det eventuellt har varit fullständigt felaktigt och händetagen av barn eller andra sådana här rättsfall där man bara tar sig för pannan. Bara det att de har varit helt utan personligt ansvar, som du pratar mycket om, Ulf, och bara kör på. Utan, för att de vet att nej, men vanliga människor, de bryr sig inte. De har fullt nog med sitt och sen är det X-Factor eller vad det heter, Idol. Det är det enda som är viktigt där och sin iPhone här och där. Men förhoppningsvis så håller det på att ändra sig. Jag blir så glad alltså när jag är i Sverige nu, för det är som, wow, vad hände? Jag träffar fantastiska människor, strålande ögon som bara, det är nu ska vi göra en förändring här till det bättre.
Det finns, enormt mycket positiva krafter i rörelse i Sverige idag, den saken är säker. Nu kommer vi till en kvinna som heter Helena Edlund. Hon känner du väl igen, Lennart. Och...
ja, hon har gått min coachutbildning också.
Ja. Hon är präst och författare och skribent. Stockholmsbaserad norrlänning med faibless för det fria ordet och den franska revolutionen. Och då hamnar vi inte i svart eller vitt, utan vi hamnar i en gråzonsproblematik. Då vet ni vad jag är ute efter. Det här är ju väldigt intressant nu, vad man håller på att skapa för någonting, för att här håller man på att skapa förutsättningar för någonting som jag tycker känns jävligt ruggigt.
Ja.
Berätta lite mer, Lennart, du som är också insatt i det här.
Ja, men jag tror Ole, du gillar det här med gråzonsproblematik. Vad säger du om den?
Ja, alltså gilla vill jag absolut inte påstå. Jag tycker det är skitläskigt. Men vad jag försöker göra är att ta reda på vad är det som händer? Vad är det som händer i landet Sverige? helt plötsligt, var kommer alla de här explosioner, bilbränder, våldtäkter, våldsdåd, you name it, var kommer de ifrån? Och jag skulle vilja påstå, det sätter jag min trovärdighet och hela den här biten på, vad vi ser utspela sig är till en väldigt stor del en fiende inifrån. Det är den gamla problem, reaktion, lösning. Man försöker skrämma skiten ur vanligt folk så att vi ska sitta hemma och bli livrädda och sen välkomna mer och mer beskydd, mer och mer militärpolis. Att polisen går från att vara Jösse Batong som är trevlig och ställer upp och hjälper till att visa vägen, till att du står inför en insatsstyrka om du har C-vitaminer hemma. Alltså den förändringen, vad hände? Och där är det den här så kallade gråzonsproblematiken är att samhället ska sättas ur balans, också alla de här elavbrotten som helt går enligt de här olika övningarna som de håller på att träna. Och jag vill påstå att de grejerna vi ska fokusera på har ingenting med invandra hit och dit. Det går under namnet Operation Rimfrost och Operation Havsörn. De har andra namn på dem också. Det är en annan som de håller på att planera här för april som heter Operation Holger, som är en repetition nästan av Drottninggatan, den aktionen där också. Och sen den här totalförsvarsövningen som är igång, har varit igång sedan 4 november, även om de nu håller på att fippla undan de här, att vi inte ska märka att det är igång. Men det är de som utför de här. Det är de som utför de här påstådda sprängningarna. Det
Det
kan
som
jag
är
sätta.
intressant nu med det här gråzonsläget som hon beskriver om i den artikeln, det är att här finns det ju kött på benen, att man skakar fram lagutrymmen då. Därför att man ska kunna snabbt koppla in detta utifrån de förutsättningar som man faktiskt har skapat. Det vill säga, nu är det ju oro i läger, mycket hat och hot, och maktutövarna känner sig såklart hotade, för det kommer ju fram mer och mer via yttrandefriheten. Och då försöker man via näthårsgranskarna stoppa den vägen då folk är beredda. Men det hjälper ju inte. För folket är ju fler. Och kommer man in nu på den här gråzonsproblematiken som man beskriver i hennes artikel, så är den förbaskat bra beskriven. Och den tycker jag ni ska ta läsa, alla som har tillgång till nätet. Det är Helena Edlund och artikeln heter Typfall 5, ett gråzonsläge i tiden. Fantastiskt bra och intressant artikel.
Ja, och sammanfattningsvis så handlar det om att de vi tror är våra beskyddare är egentligen våra fiender. Och
Exakt.
de skapar de här scenarierna och vi hoppas de ska rädda oss från dem själva. Alltså det blir bara en ekvation som blir helt vansinnig.
Fullständigt.
Ja.
Jag såg att Newsvoice hade också tagit upp det här, och där skrev Sasterström så här: riskanalys. Anders Thornberg har skrivit till regeringen med en begäran om ökat stöd av Försvarsmakten vid ett gråzonsläge. I klartext innebär det att polis och militär ska kunna sättas in mot Sveriges egen befolkning i det fall Sverige bedöms befinna sig i ett krigsliknande tillstånd. Det vill säga när landet inte formellt befinner sig i krig, men där angrepp av olika karaktärer ändå utförs. Och nu kommer vi in på det som du berättade förut, Ole, hur man skapar den här problematiken då. Så skapar man då utrymme lagmässigt för att gå in i sådana här så kallade skapade situationer för att sätta ännu mer press och ännu mer kontroll och ännu mer tryck och ännu mer hat och hot mot nationens befolkning.
Vet du, Ulf, det är så enkelt. Det är så enkelt. Om du kontrollerar vissa delar, vissa nyckelpersoner inom polisen, vissa nyckelpersoner inom media, vissa nyckelpersoner på tv-kanalerna, vissa inom de här olika ställena. Du, det är så lätt att utföra det här alltså. Och där är det jag skulle vilja påstå att rötterna av de krafterna man använder här går in i Stay Behind, svenska Stay Behind, kopplade, också kallad Gladio. Det är där som hela det här kopplas ihop och där man utför de här attackerna. Alltihop är för att skrämma skiten ur så att vi välkomnar för vårat beskydd. Tack snälla för att ni låser in oss. För att hotet där ute är så hemskt. Absolut inte. Absolut inte. Det är de som utför det här mot oss. Det är de som gör det mot oss.
Självklart. Hon skriver i sin artikel, Helena Edlund, så här i en del, jag ska citera. Det är därför inte otänkbart att utlysande av ett gråzonsläge kan bli den räddare i nöden som S, MP, C och L behöver för att eliminera hotet från eventuellt M, KD, SD konstellationen i riksdagsvalet år 2022. Och här ser man ju en strategi och en taktik och en planering då som ingår i hela uppdraget utifrån det hon då skriver i artikeln. Man skapar det här sakta men säkert, för man vet att folket i nationen Sverige inte är nöjda med situationen. Man har ju ett enormt missnöje. Det visar ju till exempel uppsvinget för SvebTV då. Och det visar ju också på situationen då, om vi tittar på det här med yttrandefrihet. Här jagas det folk då som säger sanningar. Och man sprider sanningarna via det sociala nätverk som finns. Och andra drabbas av att de har spridit det då. Du ska
den
vara
kallar, den, ja. Och sen så följer det helt den internationella agendan, strategy of tension. Hur att slå ut balansen ur ett modernt samhälle. Hur att slå ut alla grundpelarna. Hur att slå ut traditioner. Hur att slå ut, alltså bara slå ut familjer, slå ut det på alla olika plan. Där man försöker skapa fullständig kaos. Så att nationen blir väldigt lätt att bara sen, boom, man ser till att det blir en krut här i en tryckkokare. Sen behövs det bara en liten lista, boom, och så har du en situation där, ja, väldigt sorgligt, men nu måste militären tyvärr gå in och ta över. Och det låter fullständigt bizarrt, men jag säger studera historia, får ni se hur har de gjort det i olika länder i Sydamerika och så, men det skulle ju aldrig hända i Sverige. Okej, vad är det som händer i Sverige just nu då?
Ja.
Vad är det som händer?
Det är bra. Alternativa, hon säger också så här i samma artikel, Helena Edlund. Alternativa media och bloggare kommer att vara tystade. Och på MSB som är spindeln i myndighetsnätet vid ett gråzonsläge kommer Dan Eliasson att sitta vid spakarna.
MSB, hej och KGB kanske de borde kalla sig.
Ja, men det kanske var ganska bra.
Ja.
Vad säger vi om det här vansinnet, Lennart?
Nej, men det är ju någonting vi måste vända rätt. Och jag tror ju ändå att om man skulle se summan av människor som ändå vill förstå, vill gott, är mycket, mycket större och fler än vad de onda krafterna är. Jag ser som att det är som en ketchupflaska med att korken är de här styrande och folket ligger i flaskan och vi behöver öka trycket så att vi trycker undan den där korken. Ballongen kommer att spricka och jag tror på livets lagar att allting som alltså vrider man någonting åt fel håll så kommer det att vända sig rätt. Så att, nej, men jag har stor förtroende för att vi är många fler och nu handlar det om för oss att hjälpa människor att vakna och se med klara ögon och då kommer vi också skapa en kraft som kan trycka loss det här.
Det är ju fantastiskt när en sån här intressant och bra artikel skrivs och delas nu. Den syns ju på flera olika ställen där Helena då är upphovsman till den, för jag såg att ledarsidan också tog upp problemen. Fråga, det är en gammal sossekille och han öser ju på sig stå härliga till dem. Ledarsidorna.se, jag minns inte vad han heter den killen nu, men han också publicerar det här. Och det är fantastiskt bra, för att när man har skapat de här förutsättningarna som är nu, man börjar stifta sådana här lagar som man ska kunna sätta in militären mot folket, då är vi tillbaka till Ådalen 31.
Ja, visst är det så.
Och det här är ju ett avgörande år nu 2020 utifrån vansinnet som håller på att hända, för att fler och fler kommer att berätta om det här och fler kommer att råka ut från den näthatsgranskaren förmodligen tills han har fått sin matsäck fylld då och förmodligen blir utsatt för någonting som andra har blivit utsatt för så brukar det ju sluta när folk blir förbannad.
Människan är frihetsälskande. Jag menar, fråga folk som blir inspärrade i fängelse. Vad var det värsta? Var det att du inte fick motionera? Nej, var det att du inte fick göra vad du ville? Var det att du inte fick äta rotmosokal. Nej, det var bristen på frihet. Alltså det är hela tiden den som kommer tillbaka. Och det är det som också får folk att explodera i slutet om man försöker spärra in dem. Mm. Människan vill vara fri och få leva sitt liv i harmoni med sina grannar. Jag vet få människor som vaknar upp och tycker, nej, jag tycker vi ska starta ett krig mot den där nationen. Jag tycker vi ska kriga mot dem där. De ska bombas. Den vanliga människan är inte alls så, utan den vanliga människan är väldigt fin tycker jag. Ibland lätt förvirrad, i mig själv inklusive. Men bortsett från det, med en god intention och ett gott hjärta. Det är bara det att vi blir spelade här, vi blir manipulerade med på en plan som är skrämmande. Alltså. Och här, men samtidigt också underbart. Jag tycker det här är fantastiskt, för tydligen så behövs det en sån jättekick i arslet på den svenska befolkningen för att nu räcker det. Det här tydligen så har det krävts så här mycket innan vi börjar vakna upp, och det är det som händer nu. Så jag är precis som Lena, jag är superoptimist alltså. Jag tycker underbart.
Det kokar kraftigt i grytan och det heta vattnet förångas och det heta vattnet kokar över och kommer ut, och det är det som är avsikten med att hetsa folket som de har gjort.
Mm.
Därför att vi måste ju gå tillsammans i folket och göra någonting åt det här.
Ja. Yeah.
Har ni någonting övrigt som ni vill nämna i detta sammanhang som avslutande ord, för att vår tid börjar gå mot 60 minuter? Varsågoda.
Jag skulle vilja säga det ska vara gött att leva, annars kan det kvitta. Och så är det. Det är kärleken som kärlek, transparens. Alltså med att kicka in alla dörrar eller ta bort alla dörrar i myndighetslokaler så att folk inte kan sitta bakom stängda dörrar och besluta om våra liv. De är anställda av oss. Bort med dörrarna, fram med transparens. Sanningen gäller. Det är bara det. Bullshit ut i fönstret. Och så står tillsammans. Låt oss strunta i våra meningsskiljaktigheter. Jag menar, jag såg en dokumentär. De hade rest runt i hela världen och intervjuat folk. Om vad är lycka för dig? Hur ser du ett lyckligt liv? Och 95% av det folk sa, det spelar ingen roll i vilket land, vilken religion, var samstämmigt, det var exakt samma. Och sen var det ungefär 5% där folk då råkade i luven på varandra. Och det var bland annat politik, fotboll och sen var, vet jag inte riktigt vad det var mer, religion också. Men det är bara 5%, så låt oss se förbi alla de där grejerna och ta vara på varandra som de fina individer vi är och sen bara vända på den här steken.
Mm.
Nej, men jag håller med Olle, och bara för att komplettera, jag brukar säga till människor att om du går runt och hatar och är förbannad hela tiden så bidrar du till att det svarta växer. Mm. Utan ta stunder där du gnäller av det, absolut, men majoriteten av tid behöver du liksom försöka se kärleksfullt. Du behöver möta dina medmänniskor med godhet, ge allting en chans och sända ut goda tankar och önskemål och längtan ut i världen. För vi tillsammans skapar den framtid vi har, och det gör vi också energimässigt. Så att vi är inte bara våra kroppar, vi är någonting mer. Så att liksom vara med och skapa, vara en liten gud i ditt liv här. Vad vill du ha för framtid? Börja tänka mer på det, våga satsa och längta mer efter det.
Det ska vara gött att leva.
Och sen sluta bli rädd. Sluta bli rädd. Det är en illusion mycket av det här. Det här våldsdåden, alla de här brotten, mycket av det är fabricerad skrämselpropaganda för att skrämma skiten ur det. Istället, och varför händer det så ofta i mörker? Därför att i dagsljus då ser vi vad som försiggår. Slå på ljuset bara. På med ljusknapp och så boom. Aha, var ni inte fler? Var det så här få? Var det egentligen ni som gjorde det, inte dem? Ja, bli medvetna och studera och hitta sanningen i vad som försiggår. För förstår man inte vad problemet är, om man inte kan identifiera problemet, då kan man inte komma med en lösning som verkligen fungerar, utan då blir man vilseledd till en lösning som är deras lösning. Dit de försöker pusha in oss i ett hörn. Och jag säger, det är inte där lösningen är. Vi vill vara fria individer som får leva i kärlek och passion. Och bara, låt oss vara, säger jag. Låt oss vara. Om ni vill hålla på med sådana här maktkamper och så, hitta någon ö där ni kan starta små krig och bomba varandra. Gör det, men lämna oss vanliga människor i fred. Det räcker nu.
Amen.
Fina ord. Vill du säga någonting innan vi slutar, Lennart?
Nej, jag säger amen till det. Det var ett bra avslut av Ole där, så att vi låter den ebba ut i eten och påverka.
Fina fisken. Tusen tack pojkar, och ha en underbar fortsättning på denna dag, så blir vi få återkomma.
Tackar.
Det är så gott att leva.
Tack.